Ja, välkomna till de äldres råd. Vi sitter i normal uppsättning. Jutta Siakus, Ralf Friberg, Per-Erik Lönnfors och mitt namn är alltså Geo Stenius. Sveriges tidigare statsminister, moderaten Carl Bildt, kallade en gång motpartens politik för en röd-grön röra. Han skorrar också, men det ska jag inte försöka härma. Det här uttrycket är kanske tillämpbart i Finland idag, med tillägg att röran inte begränsar sig till oklarheter inom regeringen, utan väl kan tillämpas på en, förlåt uttrycket, ganska flåsig opposition. Var ska vi börja? Tror ni att regeringen faller?
Om jag får fortsätta med din kulinariska liknelse, så skulle jag säga att det här är inte bara en röra, utan det är en soppa. Och jag tycker att det är en soppa på en spik som har kokats av oppositionen med mediernas hjälp. För flera år sedan var jag i Sanoma och Osakeyhtiös journalistskola på en visit, och där predikade en lektor att konflikter, det är det som säljer tidningar, prenumerationer och lösnummer, så därför ska man ha konflikter i rubriken och konflikter i texten. Och nu tycker jag att, allmänt i samhället man gått för långt i det här konfliktjagande. Men i den här situationen har den här konflikten blåsts upp till där politiska proportioner som den inte är värd.
Jo, vi sitter idag på ett gungfly och vi vet ju inte alls hur det ska gå. Det rör sig hela tiden under fötterna på oss, vi får veta om några dagar. Men jag tror ju inte att regeringen kommer att avgå. Åtminstone säger många experter som jag har lyssnat på att regeringen kan inte, eller statsministern kan inte bytas ut, för då måste regeringen avgå. Och avgår regeringen så blir det nyval, och vem vinner?
Jo, nödvändigt.
Ja, men då, om någon vinner så är det perussuomalaiset, och då blir Halla-aho statsminister. Och det vill ju ingen ha.
Bara som korrigering, alltså det är inte nödvändigtvis nyval som följer, för man kan alltid, eller kan kanske, hitta en ny regering.
Jo, som men jag tror ju inte att de här partierna som sitter i regeringen idag, att de vill att regeringen ska de vill kanske byta ut Rinne. Och Rinne har ju varit väldigt självsvåldig. Han har varit som Ludvig den 14, l'état c'est moi, att han är den som bestämmer. Jag har gjort och min regering och jag tycker och jag sa och sånt där. Det är förskräckligt illa att han har skött det på det sättet.
Och nu sitter vi mitt i märden.
Det där. Märd, du talar franska, förstår jag.
Jo, och latin. Och latin.
Ja, men vågar du säga det, vad det betyder, så att åskådarna förstår vad märden betyder?
Ta det nu lugnt, fortsätt Ralf.
Tack. Jag skulle nästan önska citera en gammal vits från lundensarnas spextidning, nämligen bolinerna är ovanligt lösa i år. Och därmed menar jag att Jutta har rätt, det vill säga statsministern har uttalat sig ganska oförsiktigt och han har inte haft riktigt bra förankring alla gånger för vad han har sagt.
Precis, ja.
Och han får nu uppleva att fackföreningspolitik är inte samma sak som inrikespolitik, därför att han har naturligtvis flera oppositionella politiker också inom regeringspartierna som vill ställa till oreda just nu. Det som ryssarna kallar smuta, den stora oredans tid, den är inne nu. Men jag tror inte att regeringen faller. Det är möjligt att statsministern måste till exempel förbinda sig till att inte uttala sig så oförsiktigt i framtiden, och han ger ett slags minimal vetorätt åt de andra regeringspartierna. Kom in bara, Jutta, jag fortsätter
sen. Det finns en konspirationsteori också som många säger, att man har liksom provocerat Antti Rinne till att visa att han är på arbetarnas sida, att han och hela regeringen ska visa att de är arbetarnas partier.
En sån atmosfär finns säkert hos,
jo, det finns en konspirationsteori som talar om det.
Men jag har till och med lite funderat på, har Socialdemokraterna någon statsministerkandidat om det är så att Rinne faller, vilket jag inte tror. Och då har jag två namn på läpparna. För det första är Eero Heinäluoma, som är en försiktig general och alltid har varit det. Och sällan har fastnat för att han pratar i ogjort väder. Och den andra statsministerkandidaten är överraskande, men Erkki Liikanen är ett starkt namn. På någon ung kandidat tror jag
men
inte.
Men inte kan ju Erkki Liikanen som före detta Finlandsbankschef.
Vad heter hon, den här kvinnan som ersatte Rinne under hans sjukdom?
Sanna Marin.
Sanna Marin, hon fick ju mycket det där positiva omdömen.
Hon har ingen erfarenhet av regeringen, Peje.
Vad säger du?
Hon har ingen erfarenhet av regeringen.
Hon är ju i regeringen.
Ja, så är det ju nu. Jo. Jag tänkte det där, på tiden när hon var supplant för inne.
Men om vi ändå lite skulle försöka tala om den här egentliga krisen. Alltså, är det faktiskt så att detta, vad ska jag säga, den information som har utbytts kring förflyttandet av dessa 700 paketsorterare, Att den är en tillräcklig orsak för att fälla en regering?
Där ligger ju frågan, alltså, är ju den att Rinne ljugit för riksdagen, och det här man nu kanske med fog lyft i en riktigt stor och stark dogm.
Ja, men, att ljuga, för riksdagen. Ljuga är ju en sak där man medvetet talar osanning. Här, åtminstone förefaller det för mig att den här har varit en så liten fråga. Det här var en bagatell, det här i det stora hela.
När
för
han fick veta,
när regeringen började. Och att man inte riktigt vare sig han eller Sirpa Paatero nu egentligen riktigt kommer ihåg hur det nu har gått till. Och mycket av de här, vad ska jag säga, kontakterna mellan posten och regeringen har säkert försiggått på ett lägre plan mellan det där olika sorters medhjälpare och det där, att har han nu ljugit eller inte kommit ihåg?
Ja, det var det som jag menar när jag här i början sa att man har kokat soppa på en spik. Om ingen har förstått den här liknelsen så ska jag ta en annan och säga, man har gjort en kalkon av en fjäder, och då menar jag ju inte den större fjäder, men det där. Men det här...
Det är Thanksgiving.
Det var senaste veckan, därför kom jag att tänka på det. Men till saken alltså, jag håller helt med GU om att den här frågan om statsföretagens ägarstyrning, som ju är en viktig fråga, men det var den som utlöste det här. Och sen håller jag också med om att Rinne personifierade den här saken som gammal fackledare, när han då sa ungefär att hans regering kommer inte att tillåta avtalsshopping. Om han då säger att han det där inte har blandat sig i arbetsmarknadspolitiken, så har han nog blandat sig i styrelsen av posten genom att säga det här. Frågan är när han sa det, om han sa det för den första september eller senare, och hur tydligt han sa det, för att han har inte varit riktigt på kartan, som man brukar säga, och då har han uttalat sig otydligt. Och om man då ska kalla det för lögn, det är sen en fråga som riksdagen sen får diskutera på onsdagen.
När Geo säger att kan det vara en full orsak att låta regeringen eller premiärministern gå på grund av att man flyttar ett avtal till ett annat avtal.
Eller vad man säger om det.
Ja, nu måste vi komma ihåg att vi lever ju i en tigandets kultur. Och folk pratar inte med varandra. Och jag tror till exempel det att den här var den styrelseordförande eller chefen eller vem det var på posten som fick en sån otrolig gyllene handräckning. Herr Malinen. Och det och avtal att flytta ett avtal till ett annat, det tillsammans hade naturligtvis bildat en sån här opposition hos människor överhuvudtaget, hos politiker, hos riksdagsmän och hos oppositionen framförallt.
Den som har bekymrat sig att se Minna Knus Galans program om posten för en vecka sedan i det här programmet MOT får ju nog klart för sig att posten har varit väldigt illa skött under nu ett antal år.
Men det är ju också med Reini, Rinne och Paatero att de inte har kunnat diskutera ordentligt, för att Rinne har hållit liksom tömmarna i sin hand hela tiden. Jag gör, jag kan. Säkert han har gått smygvägar också att tala med postens anställda. Men Paatero stackaren har ju gjort bort sig, för att hon har inte riktigt vetat vad hon ska säga. För att Rinne säger det ena och Paatero säger det andra. Och nu säger alla feminister att man offrar nu Paatero. Hör ni nu? Nu säger feministerna att man offrar Paatero, men det tycker jag inte att stämmer. Jag tycker det är för första gången ett bra tecken för vår demokrati att en minister avgår om hon har dabbat sig.
Det har ju hänt tidigare också.
Tänk bara på Berner. Hon kunde ju verkligen ha avgått många gånger. Bra. Men då gjorde det ingenting.
Jo,
men jag tycker att det är ett bra. Jag tycker att det är ett bra. Jo, men jättemärkigt, det var ju helt andra saker som gjorde att hon var ju verkligen nästan kriminell.
Jag skrev här i en kolumn och nämnde Paatero och sa att hon skuttade omkring i riksdagens kuloarer för att undvika medier. Och då hade jag för mig, för min inre syn, skuttade gör en hare. Och när gör han det? Jo, när han hamnar i ljuset av den framrusande bilens lyktor. Och det var lite av det här intrycket jag fick, att hon liksom från början egentligen positionerade sig som en loser.
Ja.
Geos ursprungliga fråga här för 2 minuter sedan var om det här är en orsak att fälla regeringen.
Får jag avbryta det med ett kort inpass när det gäller Paatero? Att det där, för mig blev det lite oklart, det här med hennes med avgång. Alltså, tydligen har det gått till på det viset att Rinne har frågat henne om att avgår du nu detta i telefon. Och någon, jag har inte liksom noterat att någon skulle ha sagt, nu kan jag ha fel, att hon faktiskt skulle ha kommit med en skriftlig avsked.
Nej, det var muntligt. Rinne sa det uttryckligen.
Och det där, jag Rinne bara sitter här och funderar på att så länge som läget är så här, så finns det då någon möjlighet för henne att liksom bara helt enkelt fortsätta säga att det där, nu när saken har blivit utredd och det visar att vi kan ju tänka på det här sättet, att jag egentligen inte har gjort något större misstag, så inte tycker jag att jag ska.
Jo, det finns ingen väg tillbaka när en minister har avgått. Det är fullkomligt
klart. Ja, men hon har avgått. Alltså,
hon har bett om avsked.
Hon är på sjuksemester. Och då kan man inte göra
det.
Nej. Och sjukledigheten är ett sätt att kamuflera hennes sätt.
Naturligtvis, men räcker det här?
Och jag tror inte heller att hon vill komma tillbaka, för hon känner sig, hon är osäker på sin sak. Hon vet inte riktigt hur hon ska bete sig, för att hon har varit så beroende av Rinnes egenmäktiga tal.
Jag tycker det är synd att hon gjorde så här, att hon borde ju egentligen ha bara sagt att nu ska ni hålla käften, vi redar ut det här och ser hur det har varit. Och sen så fattar vi olika beslut.
Men någon av er sa att hon arbetar redan från början som en loser. Det var kanske Ralf. Och det stämmer.
Det här senaste om Paatero, så uppenbart har hon skött sig oskickligt. Det kan man säga utan att det där beskylla henne för något tjänstefel. Och det här, men med fötterna på jorden så har spelet nog spelat slut. Alltså, teoretiskt kan man tänka sig att hon kan komma tillbaka, men det tror jag i den verkliga världen är det inte. Men min replik rörde Geos hänvisning till det här tv-programmet om att posten har skötts dåligt. Och det har man ju haft en känsla av. Men det har ju skett under de senaste åren, och den här saken nu. Så det är ju inte då Rinnes, statsminister Rinnes och socialdemokraternas fel, utan det här är ju en sak som har pågått i många, många år, så den skuldbördan ska nog fördelas jämnare.
Man ser ju på att posten mår illa. Det går ända ner till det minsta leden, nämligen till den enskilda postutbäraren, till postiljonen. Det finns ingen likadan yrkesskicklighet och stolthet som det har funnits tidigare, som har präglat många av de statliga institutionerna, statsjärnvägarna, där det var en hederssak att alltid vara i tid med tågen, med posten, att den ska alltid komma ut och så vidare. Hela den här etos, hela den här etiken är borta.
Ändå måste man säga en starkt förmildrande omständighet är ju det att den här nätet och nätposten och e-posten är ju en teknologisk förändring som posten har ställts inför. Det är en mycket stor svårighet, men att man inte i tid har insett det så är nog en, men det är en förmildrande omständighet, för de har haft stora svårigheter.
Det kan kanske vara skäl att alldeles i korthet upprepa poängen i Minna Knus Galans program, och det var det att posten har då satsat väldigt mycket på det här logistik under de senaste åren. Att köra ut saker och ting och så vidare. Och det där, här har de då tydligen inte besuttit den yrkesskicklighet som krävs i den här branschen. Och dessutom har de dumpat priserna. Och det som är ännu märkligare i sammanhanget är då att den här traditionella verksamheten med postbrev och ja. Den har varit lönsam.
Gått
mycket, mycket på plus, medan den här logistikgrejen har gått på minus. Och för att, kan man utgå ifrån, för att dölja denna situation så har posten numera slagit ihop det här i sin vad heter det, årsberättelsen är i alla fall att det där sitt bokslut, att det är svårt att kunna numera säga vilken gren som går på minus och vilken gren som går på plus när allting har slagits ihop.
Det var en bra förklaring, tack.
Men man kan ju säga att posten ju har inte bara lidit ett fruktansvärt sammanbrott. Det är också landet som lider. Landets renommé har ju lidit sammanbrott. Vem vill liksom arbeta med vår post om liksom paketen och breven och allt det här inte går fram? Det är mycket illa, och sen för att tala om de här fruktansvärda sympatisträck som jag tycker att borde egentligen förbjudas. Finland är, tror jag, det enda landet som har en blomstrande sån här smyg.
Ja, kan vi återgå till de sympatisträckarna alldeles strax, för jag skulle vilja ta upp i det här sammanhanget medan vi diskuterar den här postfrågan oppositionens beteende här. Att här har man ju liksom sett en opposition som plötsligt, för att det där använda mig av Ralfs lyckade liknelse, hoppa omkring som små harar av glädje och det där vräker ut det ena och det andra liksom ganska så överdrivna påståendet. Att här finns ju, tycker jag, tecken på en kampanj som kanske också har som målsättning den kommande avtalsrundan.
Alltså, men Orpo har inte gjort någon sympatisk figur i det här protestsammanhanget.
Nu måste ni ju säga att oppositionen har också varit väldigt tandlös. De har inte kunnat samarbeta på något sätt. Och nu säger det ju att sannfinländarna håller väldigt mycket på de gröna. Det är de gröna som duger, inte de så kallade gamla partierna. Och de gröna har ju inte sagt ett pip i den här oppositionssituationen.
Ohisalo har ju krävt en del slags räfst med Rinne.
Ja.
Hon har sagt att vi måste få en klar och sammanhängande förklaring till vad som har hänt. Hon har förenat sig om kravet på att man ska diskutera med statsministern.
No, men det håller det ju på att göra, men vad blir det bättre av det, statsministern?
Om man får reda på hur det har gått så blir det ju naturligtvis bättre, men det är sin fråga.
Jag tror nog att det är många som skär pipor i den här vassen som vi inte ser. Alltså det finns många intressen bakom den här oppositionens, som jag redan i början sa, överdrivna uppblåsande av den här ägarstyrningsfrågan och den här informationsfrågan om de här 700 arbetarna.
Många inte arbetsgivarna har.
Starka intressen bakom det här.
Men inte arbetsgivarna här så att säga blåst under den här elden ganska kraftigt, fast det inte syns,
jo, det
som du säger. Sen vill jag bara påpeka ytterligare att de som har lidit av allt det här är vi som är konsumenter.
Precis, jo.
Vi har varit oroliga för hur vi ska betala våra räkningar. Ingen har sagt någonting till vägledning för oss. Ingen av dem som skickar oss fakturor har reagerat. Regeringen har inte sagt någonting. Och ändå får vi räkningar där till och med man hotar med utmätning om vi inte betalar. Sjukhus och trafik och annat.
De unga människor har nog klarat sig, men det är just de äldre som inte har dator och sånt där. Jag har ju betalat alla räkningar på dator, så jag har inte haft något problem. Men jag gråter över att mina svenska krysstidningar inte har kommit.
Den här utmätningsfrågan, de här utmätningsbolagen är nog en annan femma som, vi, som är värd en annan diskussion. Det ligger nog på människor väldigt hårt.
Jag har hört såna här förskräckliga historier om sen egendomlig klumpighet hos posten. När folk har fått det där nu plötsligt när den tog slut då, meddelanden att de har paket att hämta på posten. Och de här medierna har kommit mer eller mindre omedelbart efter den här strejkens slut. Och så har det gått till posten och så säger posttjänstemannen där. Nej, den skickar vi tillbaka för att ingen hade varit löst ut här på två veckor. Ja. Att vi håller den bara två veckor. Ja, men vi fick den ju först. Ja, men reglerna är såna här. Och det här har jag hört flera fall.
Det är 22.
Ja, i varje fall, ja. No, det här sympatistrejkar sa du, Jutta.
Eller heter det sympatistrejk eller stödstrejk?
Inte vet jag.
Det heter sympatistrejk.
Det ligger en viss semantisk laddning i att man säger sympatistrejk eller stödstrejk.
I sympati för de strejkande så går vi och stöder dem.
Just precis.
Okay.
Jo, och jag ville påpeka att jag tror att Finland är det enda landet som har en sån här blomstrande sympatistrejkrörelse. I Sverige hade lite grann av det här, men i flera andra länder i Europa är det förbjudet. Och det tycker jag att det är förskräckligt att en liten klick som egentligen ingenting har med den riktiga strejken att göra, att de lamslår hela landet. Hela landet står stilla på grund av att någon sån här,
vad var det? Jag tror ju att reglerna på annat håll är såna att de ska vara i proportion till den strejkande gruppens storlek eller inflytande. Ja. Att en liten grupp kan inte så att säga stänga av hela
landet. Men här kan en liten grupp stänga av och i andra länder kan man inte göra det. Och jag tycker ju, fast jag inte är för förbud i allmänhet, men jag tycker nog att sympatistrejkar borde nog på något sätt förbjudas.
Vi har nog exempel på internationell solidaritet med strejkande i Finland. Jag hänvisar bland annat internationella transportarbetare federationen som ställer upp om Sjömansunionen vädjar om deras hjälp och stöd och sympati. Och jag tror att detsamma gäller nästan genomgående för de internationella sammanslutningar som fackförbunden har. Sen är det en annan sak att de här strejkernas bakgrund, sympatistrejkernas bakgrund, måste ju vara någon sorts information om att arbetsgivarna har mera i sin påse av repressiva åtgärder än vad som har kommit fram i postkonflikten hittills. Det här har varit ett slags, vad ska jag säga, preventivt slag från bägge sidor. Tänk nu bara på att man vill peta på indrivningen av medlemsavgiften till fack.
Man kan nog förstås säga att den här lagstiftningen om det där fackets agerande och arbetsgivarnas agerande, den lagstiftningen har ju många sagt att det är mogen för revision.
Precis.
Men det där, jag vill bara till Juttas då replik också framföra det att det här att vissa sektorer, om man avstänger vissa sektorer så blir samhället det där lamslaget. Så det kan ju också utnyttjas av arbetsgivarna som ett påtryckningsmedel. Ska då alla de sektorer som är viktiga för landets funktion, ska de vara stå utanför möjlighet till fackliga åtgärder?
Alltså, vi har ju exempel på att systemet ändå fungerar på något vis. Exemplet är till exempel hälsovården, där man ju i fall av arbetskonflikter faktiskt upprätthåller en klar beredskap att ingripa och hjälpa till i sådana sjukdomsfall som är på sätt eller annat livshotande. Så den sista utgångspunkten punkten finns kvar. Sen är det en annan sak att jag tror att ni har rätt när ni säger att man borde titta lite se över spelreglerna. Att totalförbud är säkert inte någon bra väg, men några spelregler som är klarare än situationen idag, så har jag ingenting emot.
Då ska lockouter också förbjudas om störstrejker ska förbjudas.
Jag skulle bara vilja hänvisa till en fin artikel häromdagen i Hufvudstadsbladet av Tom Palmberg om de här sympatistrejkerna. Och jag är helt på samma linje som han, vilket jag redan framförde här. Så att läs den artikeln, det var väl i förrgår eller när det var. Och jag tycker ju nog att sympatistrejker i den mån, i den utvidgade mån som vi använder här i Finland, så är nog fel. En liten grupp kan inte liksom få hela samhället att stå stilla. Hur var det med den där mediegruppen? Alla andra skulle ha godkänt diskussionen kring det här. De skulle ha varit färdiga att sluta strejken, och så var det en liten grupp som satt ett käpp i hjulet.
Det var arbetsgivarna. Ja.
Men om vi funderar på det här nu, det är klart att det var inte arbetsgivarna.
Medieförbundet är arbetsgivarnas förbund.
Är det så?
Jo. Jag ska ännu säga, får jag säga en sak till? Ja. För att det kommer ju känslor med i det här. Och det här ordet sympati betyder ju känsla. Innebär en känsla och det här. Jag kan inte gå sympatistrejka, men kan inte låta bli att när jag får mitt husis klockan 4-5 på tiden på morgon och kan dricka mitt kaffe när jag läser det, så kan jag nu inte låta bli att känna sympati för de här utbärarna som bär ut i regn och slask och kyla den här tidningen åt mig klockan 4 medan jag sitter och dricker kaffe. Så känner jag sympati för dem och jag tänker ge en julpeng det här året åt
tidningsutbärarna. Vet du vilken slags timlön de har?
Men Peje...
Ja, det är något, vad är det? 6-7 euro?
Ja, inte riktigt så dåligt, men så här kring 8.
Peje, ingen människa motsätter sig strejkrätten. Det är ju en helig grej. Det tycker jag, men sen sympatistrejk är ju en helt annan sak. Den ställer ju värde eller då Finland alldeles på nollläge.
Jag vill inte blanda mig just i den här. Jag sa att jag känner sympati för tidningsutgivning.
Men man kan ju alltid,
det gör vi alla.
Man kan ju ställa sig den frågan att hade den här konflikten lösts sen på det sätt som den löstes utan dessa sympatistrejker, att de faktiskt fick då ett kollektivavtal som, vad jag nu kan förstå, i alla fall inte innebär något större ekonomiska förluster för dem.
Ja, mitt intryck är att sympatisträckorna avgjort hade en stor betydelse för att man kom till ett slut ens så här smärtfritt som det sedan hände. Och det var ju bara en plump i protokollet att man, så att säga, det här medieförbundet dumpade ett avtal som redan var färdigt.
Ja, det var en teknikalitet och det där. Som det var ju onödigt. Ja, liksom. Ska vi ännu alldeles kort, vi har inte så mycket tid kvar på oss, men lite diskutera de stora vinnarna här i den här soppan och som också under hela regeringen Rinnes tid har gått framåt, nämligen Sannfinländarna som nu tycks plocka poäng oberoende vilken fråga det än rör sig. Vad tror ni att det här beror på?
Jag måste nog säga att vi kan inte bara säga att Sannfinländarna är en ytterlighetsparti, utan vi måste nog börja fundera, vad är det som händer i vårt samhälle? Vad har vi andra, vad har de så kallade stora partierna gjort för fel? Det är ju ett fenomen som inte existerar bara i Finland utan också i många andra länder, och det smittar av sig hela tiden och de växer och växer och växer. Och Gud förbjude oss om vi får Hallahaus som statsminister nästa gång. Nu är det ju så i Sverige, har Sverigedemokraterna gått på patrull, alltså. De blir ju inte ens inbjudna till Nobelfesten, läste just här om dagen. Så att där har man vidtagit annorlunda åtgärder än här. Men vi måste ju fråga
det här
oss,
ju inte hjälpt.
Vad har de gamla partierna gjort för fel? På grund av att det är ju inte bara donarna och sådana ytterlighetsmänniskor som röstar, utan det är akademiker, det är läkare, det är ingenjörer, alla möjliga fiffiga människor röstar på dem. Och röstantalet bara stiger och stiger och stiger.
Det finns en otålighet som tar sig det här uttrycket. Jo. därför att inga lösningar presenteras. Och AfD i Tyskland är ju ett paradexempel på att det här existerar också i andra länder än i Finland. Sen tror jag ju att Halla som person inte skulle vara en fullständig katastrof. Han är till sitt väsen en ganska måttfull människa. Och i sina uttalanden, fast åsikterna är extrema,
ja, det är ju det.
Så är det ju i alla fall likledda en tämligen vacker form. Suavitar in re fortitar in modo.
Och det betyder tvärtom är det nog, men det där.
Men får jag säga att han är en otroligt skicklig taktiker. Det är därför också han har framgång i sitt eget parti.
Hur många sekunder har jag på mig?
Tre.
Det här sprider ju missnöje. Jo. Och missnöje är deras, det här oppositionens och i synnerhet sannfinlarnas livslut.
Precis.
Och det här är inte bara ett finländskt fenomen. Nej. Det är över hela världen ser vi. I Chile, i Bolivien, i många andra länder ser vi.
Frankrike.
Och så har man det här missnöje. Det kan vara riktigt och det kan vara ännu påeldat. Och med det missnöje blossar man upp med känslomässiga argument. Det är känsla. Och dessutom är på det, och de här känslorna väljer man till med ett mycket folkligt språk som alla begriper. Det är ingen kontext och sådana saker. Och sen det sista, att de använder humor och olika slag av humor. Soini hade en sån här folklig humor med vitsar. Halla har satir och sarkasm, jo. Men det är också en form av humor. Och alla de här sakerna spelar. Och nu har vi 25% i Sverige för de här
svenskarna. Vad tror du om Putins troll?
Och sen det här 25% här. Det här är en politisk, för min synpunkt, en fara.
Vad säger du om Kreml? Har Putinen och hans trollkarlar någon andel i missnöje? Och fake news sprids.
Nu går absolut, vi in på ett sånt. Jag skulle vilja bara citera den förra Eva-chefen Matti Apunen som i det här Jälki visat. Det kom med följande analys som jag tycker är ganska slående. Att i vårt politiska samhälle där så har vi två motpoler. Å ena sidan de gröna, en grön liberal pool, och sen har vi sannfinländarna som kör då i synnerhet på invandringsfrågor och sen plockar poäng i klimatfrågan. Och de övriga partierna liksom staplar omkring i det här hinterlandet som finns här bakom eller mellan de här partierna, två polerna, utan att riktigt kunna ta ställning. Socialdemokraterna har inte kunnat bestämma sig för vad är deras nya vision. Utan det är ett sådant dunkelt, vad ska vi säga, letande. Och på det här sättet så i en sån här debatt så ökar då intresse för vardera polen. Då dels också sannfinländare som får mycket det där röster och de gröna går också bra.
Det är en riktig analys enligt min åsikt.
Matti Apunen, jag såg också den här jutton i televisionen, men jag måste säga att som jag sa här i början att sannfinländarna satsar ganska mycket på de gröna, för inget annat av de så kallade gamla partierna duger, men med de gröna vill de samarbeta, och de gröna har inte tagit klart ståndpunkt till invandrarfrågan. Positivt och liberalt och allt det där, men inte så som sannfinländarna. Men ändå tycker Halla-aho att han kan samarbeta med de gröna, men inte med någon annan.
Trots deras inställning till klimatförändringen, där ju sannfinländarna vägrar inse att klimatet håller på att förändras, medan klimatförändringen för de gröna är en första
rangens viktiga fråga. Det är ju inte så mycket fråga. Det de säger, utan de säger bara de åtgärder som görs.
Precis,
är fel. Och det tycker ju folk om, alltså att om man då motsätter sig att Finland vidtar åtgärder som kommer att kosta i synnerhet en del av låginkomsttagarna ganska mycket. Så det är en bra taktik.
Och att man ska avstå från bilar och allt sånt som Halla-aho har talat.
Det är just det här folkliga språket.
Jo, det går ju hem hos folket. Herregud, inte kan man ta min bil ifrån mig. Att strunt
nu. Och stackars Rinne som talar mot köttätande, var det inte så?
Ja,
det fick han ju ändra sig.
Jo, men det var också en intrampning. Och undra på att Halla har framgång.
Okej. Vår tid är slut. Vi återkommer igen om precis 2 veckor. Tack för intresset.